Hej och välkomna till avsnitt 243 av podcasten En präst och en mammut. Med mig, Andreas, och med dig,
Kjell.
Ja.
Ja, så är det ju. Vi
så
har
är
ju
det.
Återfallit här i gammalt beteende kan man säga, för du har ju fått besök. Eller hur?
Är det av en sjukdom du menar att
ja,
jag har fått besök?
Ja, jag menar att du har fått besök av en sjukdom.
Precis, jag har fått bekräftat covid.
Och det är ju inte roligt.
Nej, det är tusan om inte roligt. Så att vi är tillbaka på över Skype då. Och får spela in veckans avsnitt på det här sättet.
Och,
och
då,
det, är,
men,
det är ju
vi
inte
kör,
heller
vi kör
roligt.
Alltså. Nej, det är inte roligt. Men det är
Nej.
Inte roligt att ställa in heller. Och
Nej.
Det roligaste av allt är ju att du faktiskt kan prata och inte ligger däckad totalt här. Så att,
ja, eller i respirator eller något
precis.
Annat.
Precis. Jag vill inte gå så långt, så därför
Nej.
Är jag däckad totalt. Men det kunde ju vara tråk också, faktiskt.
Ja. Nej, efter omständigheterna så mår jag väl ganska bra. Det var ju så att du och jag var ju på läger.
Mm.
Och vi spelade ju in därifrån och efter det så blev jag sjuk. Och det är ju ingens fel så att säga. Vi följde allt vi kunde med sanitära åtgärder och annat.
Ja,
Men
absolut.
fick en elak bacill i alla fall och tyvärr var det några andra på det lägret som också fick det. Men ja, det är väldigt svårt det där ju. Det har vi pratat om tidigare och det är ju svårt. Vad ska vi göra? Vad ska vi inte göra? Det var ju
Ja.
lite oturligt var ju att Folkhälsomyndigheten gick ut liksom till helgen efter höstlovet då, och kan man säga. Nu drar vi åt svångremmen och hade
Ja,
de
för
gjort
de
det.
signaler vi hade fått tidigare var ju precis motsatsen. Att nu
Ja.
öppnar vi upp, nu börjar vi öppna lite här och vi kan tillåta det ena och det andra och sådär. Och annars, det är väl lite så att om det här läget skulle ha ägt rum en vecka eller två veckor senare så hade det inte blivit av. Så kan man
Nej,
väl
precis.
säkert tänka.
Sen var det ju en enorm glädje för alla som var med att få
Det var
gå
det verkligen.
Så att, ja, vi hoppas bara att smittan inte. Nu var det ju bara rätt, eller var ju bara unga människor, mycket yngre än mig som också blev sjuka. Så jag tror att de lär ju klara sig väl, men att de inte hann att smitta någon äldre och sådär. Det är ju alltid det man är orolig för.
Ja, just det. Just det.
Ja, så är det. Ja, nej, men så att jag fick bekräftat. Det var ju väldigt processen till så nu att jag fick sånt hemtest som fungerar väldigt smidigt. Så det kom en taxi och fram till min ytterdörr, ringde på, lämnade test med beskrivning. Så gjorde man testet hemma. Det var äckligt, man skulle stoppa en pinne i halsen. Och sen efter en kvart så kom samma taxichaufför och hämtade upp testet. Så
Var
att,
han klädd i sån här rymddräkt?
Nej, han var ju inte, han hade på handskar på sig. Men han liksom la ju utanför dörren. Och sen stod de meter bort och vinkade lite. Och sen skulle man lägga det i olika behållare och tvätta händer emellan. Så att det var nog efter konstens alla regler.
Det
Och
här
sen,
är som en, det är som en film på något vis. Liksom.
Ja, det är sjukt faktiskt.
Så sjukt det är.
Men det gick väldigt smidigt. Och sen tog det bara, ja, inte ens 24 timmar innan jag fick svar. Och det tycker jag är stort. Men det är väl så att man vill ju veta. Det är väl på löpande band nu
Ja, så måste det väl vara, ja.
För att få rätt med statistik och att folk ska få veta så att man inte ger sig ut om man är sjuk och så vidare. Så det är faktiskt väldigt imponerande att det gick väldigt smidigt. Sådär.
Precis.
Men jag är vid gott mod och nu har det gått så långt då, så att nu smittar jag inte längre och det är ju skönt. Men jag håller mig hemma för all säkerhet och... Och
Just det,
sen
för
är
du
min
har...
energi inte på topp heller, det ska man väl villigt erkänna.
Det kan jag föreställa mig att det inte är så mycket träningspass som
nej.
blir av nu.
Nej, det är mest såna här
Gå in i
digitala
köket
möten.
eller så.
Ja, och sen vila och sen ett nytt möte och sen kolla en
För
film.
Du sköter jobbet trots din sjukdom, så att
ja,
säga.
Men jag tycker att det går ganska bra. Vi valde ju så i vår församling, det har ju sett väldigt olika ut, att vi stängde ju en 3 veckor nu framåt.
Ja, just det.
Vi är mitt i den perioden så att det gick, så jag har lite avstämning med personal och se att alla har det bra och sånt där. Det är mest sådana korta
Ja.
digitala grejer.
Just
Men
det.
du, hur har du det, Kjell?
Jag har det bra. Jag är lite vad ska man säga, om förvirrad, eller ja, det är ju för jämna, men nu är det lite så att vi har kommit direkt ifrån en inspelning här, och jag funderar på förberett inför podden, och så ska vi prata om kyrkoårets slut och Guds son en gång i morgonglans, tänker jag så småningom sjunga i andakten och sådär, och fundera på det, och men hela förmiddagen här har jag ägnat åt första advent, för att vi vet ju i dagsläget inte om vi kommer få ha några riktiga gudstjänster på första advent eller inte. Och första advent är ju en av kyrkans största helger, så någonting måste vi göra. Vi kan inte bara stänga och slå igen den helgen. Så att nu har vi spelat in två stycken gudstjänster, rätt så korta, som är anpassade för, ja, för Facebook-bruk, om man säger då. Så att först en som är för barn och sen en för vuxna. Och jag ledde den ena. Vi var med, alltså alla som var med i dem var med i båda. Men jag ledde den ena, hade lite predikan för barn. Och sen så min prästkollega var med i den, men hade ledde den andra, så att säga, den för vuxna. Ja, så spelade vi in det där och sjöng adventssångerna och tände första adventsljuset. Och så, här, så att man fick ju, hann ju få adventsstämning där. Så att, och så, ja just det, nu, nej det är inte första advent, det bara verkar så. Vi har bara pratat om det i flera timmar här nu. Men nu är det inte det längre.
Det är knasigt ju.
Det blir knäppt. Och sen, nu vet jag inte. Alltså, de här kommer ju, oavsett om vi får ha gudstjänster eller inte, kommer de här ändå att läggas upp på Facebook. Ja. Eftersom vi, för det första får vi inte vara så många i kyrkan. Och för det andra så är det väldigt många som, såklart, med all rätt, väljer att inte komma utan stannar hemma, ja, vilket man ska. Så att därför så kommer de här, om det blir riktiga gudstjänster, så ligger de här parallellt, så att säga. Vi kommer lägga upp dem samma tid som det, man alternativt kunde ha varit att vi livesänder dem, men det är så mycket jox när man ska livesända en hel gudstjänst. Man behöver nästan ha någon kunnig på plats liksom. Ja, men det blir lite stökigt annars, så att ja. Nu var det här lättare att vi gjorde som om det var live, men vi filmade det då. Ja.
Jag tycker att det är rätt väg att gå om man inte har rätt typ av produktion bakom sig. Det blir bara halvdant då.
Så det blir väldigt onjutbart om man sitter, ja, och ser en taffligt inspelad gudstjänst eller en, ja, taffligt sänd gudstjänst.
Ja, så är det. Absolut.
Med dåligt ljud och kanske dåliga bilder. Alltså, det är ingen som, inte ens jag, orkar titta på en sån gudstjänst. Nej. Men här var,
om inte ens du orkar, vem ska orka då?
Vem ska orka då? Ja, men precis.
Jag är inte för att du har världens bästa tålamod, inte så jag menar. Men
om, nej, men just i det här fallet så vet jag.
Om vi som producerar inte ens orkar se det, då är det ju, nej, då är vi ju ute och cyklar faktiskt.
Precis, den första, alltså den här gudstjänsten för barn, den landade på strax över 8 minuter. Så att det var, ja, väl en rimlig tid för en Facebook-gudstjänst, kunde vi tycka. Ja. Och då var det komplett med Hosianna och ett par sånger och evangelieläsning och predikan. Så att,
ja. Precis. Vi har ju gjort så att vi har ju delat upp x antal gudstjänster från första advent inom första och framåt, så att vi producerar på lite olika ställen i församlingen, och så kommer det läggas ut på respektive söndag eller dag. Och vi åkte på, tänkte jag säga, som att det vore sjukdom. Vi fick förmånen då, så att göra en förproducerad midnattsgudstjänst från julafton.
Just det.
Det är några som sitter och funderar på det. Och klart att det är lite mer speciellt än en, om du spelar in en förgrej inför kommande söndag, eller om två söndag när det bara är någon, ja, mitt i trefaldigheten eller så.
Ja,
det blir lite mer speciellt med just första advent, julafton och sådär.
Visst är det så, absolut. För vi hade ju nu i påskas, då livesände vi ju. Alltså då hade vi inte, jag tror inte vi hade en enda förinspelad gudstjänst. Utan då livesände vi på de dagar som det var liksom. Här är lite speciellt, man ska försöka, ja, som om vi gjorde det här, som om vi var de första som gjorde det här, det har ju TV gjort i alla år. Ja. Men ändå att man ska försöka få in den här stämningen, man ska få känna att nu är det första advent och så här, ja, så sjunger man Hosianna och så här, ja. Det var speciellt, verkligen.
Men du, hur är du annars då? Förutom att du är lite forcerad och det har varit mycket den här förmiddagen.
Annars är det bra. Jag har ju peppar, peppar. Nu slår jag i skrivbordet här på min sida. Ta i tre, så har jag ju inte insjuknat än. Det kan ju komma när som helst, men förmodligen så har ju du och jag inte fått samma smitta i alla fall. Och du
skulle du ha fått det garanterat.
Jag har fått det redan, ja precis. Men det är så att min fru sa det här om dagen att det är som en tickande bomb på något vis. Man går bara och väntar på att ja, är det jag nu? Ska jag få sjukdomen nu? Liksom. Så att det är så men jag är nöjd och glad med att jag inte har fått den än i alla fall.
Nej. Ja, det lura är ju att man kan gå med det utan symptom. Ja, vissa gör det helt, men framförallt några dagar. Och då är det ju svårt för folk att veta att de ska hålla sig hemma.
Då hinner man sprida ganska många, ja. Mm.
Precis. Hörde du, ska vi ändå försöka göra något form av vanligt avsnitt här?
Ja, eller? Jag har plockat fram lite artiklar här som vi plägar när vi gör det här, den här podden. Jag kan ju ta en i högen här bara. Därför ger jag ut en barnbibel som herdabrev, skriver Sören Dalevi som är biskop i Karlstad stift. Det ska ju en liten förklaring då, är att en nybliven biskop ska skicka ut till församlingarna ett herdabrev. Det är en bok som de skriver som någon sorts, ja det kan ju vara en hälsning alltså, eller en genomgång av sin teologi eller vad man nu väljer att göra. Men ett herdabrev ska stiftet få av en nyvigd biskop. Och då är det som är lite speciellt här då, det var därför jag tog det, är att i Karlstad stift, alltså när man har en relativt ny biskop, Sören Dalevi, som väljer att istället för att en vanlig teologisk genomgång så har han gett ut en barnbibel. Barnens bästa bibel tror jag den heter. De hade väl slut på namn på barnbiblar för att det finns ju så många redan. Och där har han då varit i samarbete med en illustratör, så har de suttit och bollat idéer och tankar och bilder och ja, scener med varandra. Jag tycker det, han berättar ju varför, och det har ju att göra med att kyrkan behöver satsa på undervisning. Och så är det ju.
Ja.
Att man måste satsa på det unga. Det står så här, jag kan läsa någonting där ur artikeln. Vi står helt enkelt inför utmaningen att på nytt bygga upp relationerna med barn och unga i Sverige. Här är inte minst arbetet med skolan, skolkyrkoarbetet, viktigt att prioritera. Det faktum att många församlingar idag helt saknar ungdomsarbete är i sig tecken på något som kan kallas för en kyrkans kris, men även en samhällets kris eller människornas kris.
Så. Jag har ju faktiskt tagit exakt samma, hittade jag, som det som var mest spännande inför idag. Jag sitter med samma artikel framför mig, och jag tycker jag fastnade mycket för den. Nu är det ju väldigt dålig poddmaterial, men den illustrerade bilden.
Det är Noahs ark där, va?
Precis. Mm. Den Noahs ark har strandat på ett högt sandkulle. Och det bara rasar ut olika djur. Jag tycker att den var väldigt bra bild.
Och så är regnbågen sträcker sig precis ovanför Noahs ark där. Och Noah själv är väl nog på väg där med sin familj ut ur arken också, kan man säga.
Ja.
Mm. Det är en fin bild. Den är rolig. Så.
Elefanter som åker kanan ner för backen. Det tycker
just
jag
det.
Nej, men jag fastnade
giraffer också, ja.
Precis. Jag fastnade också för den här för att han... Jag tycker att det fanns någonting väldigt tilltalande och intressant här, att hur viktigt det är att vi faktiskt går tillbaka till det undervisande.
Ja. Han
refererar till sin egen barndom på 70-talet när han satt i missionshuset och fick söndagsskola. Men är väldigt noga med också, det är klart att vi inte ska backa tillbaka tiden, gå till 70-talets upplägg och pedagogik. Men mycket av strategierna och uppläggen var bra då liksom.
Just det.
Och det tycker jag, det är ju någonting här som vi måste ta vara på. För att det här är det jag har pratat om i podden och massa gånger utanför. Att det blir ju bara, förkunskapen och förståelsen blir ju bara sämre och sämre.
Mm.
Och han hade ju, jag vet inte om du nämnde det, för det hörde jag inte det. Men att han har som tre fokusområden som han vill jobba med.
Just det,
den pedagogiska. Pedagogiska utmaningen, arbetet med barn och unga samt rekrytering till kyrklig tjänst. Och att de, att de hänger ihop på ett väldigt roligt sätt. Att utan barn- och ungdomsarbete med god undervisning kristen, då blir det inga kyrkoarbetare. Sen är ju nog också, det är inte meningen att ungdomsarbetet ska leda till det. Men det är ju ändå en rekryteringsbas. Liksom.
Ja, det är det ju, för att det är väldigt få ändå som eller det, så ska jag inte säga. Men de flesta har nog ändå haft en fot in i ungdomsverksamheten när de sedan väljer en kyrklig bana. Jag hade ju inte det, men många har ju ändå det. Att det är som du säger, det är en tydlig bas för rekrytering. Men så visst, så självklart är det inte viktigt, utan det viktiga är att man ska få en bild, eller man ska få en bild av den kristna tron. Man ska kanske allra helst få en kristen tro, såklart, men att åtminstone en bild av vad kyrkan gör också.
Ja.
Han skriver också här en grej som är intressant, som vi också varit inne på förut i podden. På den tiden hade kyrkan en heltäckande verksamhet för barn och unga, där den ena verksamheten hakade i den andra.
Ja.
Allt från små barn till unga vuxna. Efter konfirmationsläsningen var det enkelt att fortsätta i ungdomsgruppen. Till exempel då. Och det är ju det vi har sagt många gånger, att det finns ingen sån naturlig följd. Liksom. Först är man kanske i barnkören. Och då kan man, har man tur, så kommer man i någon barnkör som man kan faktiskt hålla på med nästan till man konfirmeras. Och sen konfirmeras man, kan hänga i ungdomsgruppen några år. Och sen finns det ingenting förrän man fyller 80.
Nej. Ja, lite så.
Lite tillspetsat kanske. Men,
ja, men det finns någonting
inte
där.
Helt tokigt alltså.
Vad är det för folk som är i arbetsför ålder innan man blir pensionär? Och om du inte har små barn liksom. För att då kan du ju börja igen då, men då blir det mycket för barnen, kanske inte för dig. Jag vill bara läsa hans slut här, för jag tycker att det är viktigt. Vi måste som kyrka släppa alla fåniga konflikter och medvetna feltolkningar av varandra och ta oss samman. Det gäller såväl folkkyrkliga som lågkyrkliga, som högkyrkliga, som plattkyrkliga. För vi har en tradition och vi har ett budskap som är viktigt i vår tid. Jag tycker att
det är fint, absolut.
Det är fint det. Och vi måste ju våga, vad heter det, vara mera, men satsa mer på det undervisande. Det är ju ändå våran grund liksom.
Absolut, absolut. Jo men visst, det är ju som sagt en del av vårt uppdrag är ju att undervisa.
Ja. För att det ger ju allt annat också då. Det skapar ju en förståelse för kyrkan, och man väljer i större utsträckning att stanna kvar i kyrkan och döpa sina barn och allting. Så att allt hänger ihop med det där. Och det krävs att vi hittar vägar att göra det. Och jag tror att en sak som var väldigt stark för inte så många år sedan, vi behöver inte bli nostalgiska och backa länge, men det var ju relationen kyrkan och skolan, som ser väldigt olika ut. Det går inte att generalisera där, men vi kan ju ta i vår församling, så hade vi ett väldigt aktivt arbete som inte alls ser på samma sätt längre.
Och det där är lite som han skriver där, att det är viktigt att man har samarbete med skolan, och det har ju varit omöjligt mer eller mindre under många år. Jag vet inte att om det kanske finns någon liten öppning. Det beror ju alldeles, det har ju blivit så, eller det har kanske alltid har varit så, att det är väldigt beroende på vem man träffar på skolan. Träffar man på en lärare som eller allra helst en rektor, men en lärare som har inställningen att det här är något som de behöver lära sig, då kan man ha ett bra samarbete med skolan. Jag hade själv ett samarbete med en lärare under några år. Hon varje år så ringde hon och sa, kan du komma nu och prata om kristen tro för våra gymnasieelever? Men andra är ju livrädda, har någon sån här beröringsskräck. Vi kan inte ta in kyrkan, det går ju inte liksom.
Nej.
Så att det,
nej,
det,
men vi har ju några saker som verkligen fungerar och har fungerat i alla år, och det är ju de här vandringarna vi gör, påsk och jul. För det passar tydligen, oavsett skolplan, så passar det in väldigt bra, och det liksom kommer ju hur många som helst.
Ja visst, det är ju absolut de flesta barn vi träffar i kyrkan under året är ju där, skulle jag påstå.
Precis.
Även om man inte är barnkör och så naturligtvis, men just det här, det kan ju komma och säga att det kan ju komma 1000 barn. Så.
Precis, under en vecka där.
Under det är en ju vecka. Något,
ja. Och de får ändå höra två centrala berättelser.
Ja, alltså där får vi ju faktiskt möjlighet att berätta det vi vill utan att man tillrättalägger det såklart för att det är barns öron, men vi behöver inte, som om man har skolavslutningar i kyrkan så måste man ju anpassa sig väldigt mycket vad man säger och gör, men här behöver vi inte det, utan vi berättar hela historien om julen och påsk.
Precis, och därför är ju, och jag tror att det är viktigt där, och återigen med skolavslutningen, att de får äga rum, för det skapar ändå relationer. Oavsett att vi känner ibland att vi hamnar väldigt på sidan, och det är debatter inför varje år. I år kanske inte blir det, eftersom att jag tror att skolorna inte kommer välja att vara i kyrkan på grund av pandemin. Men i alla fall, så det är viktigt så. Vi hade för ett tag sedan, ja, det var en händelse här för någon vecka sedan på en av våra alla skolor. Och då hörde man av sig till kyrkan direkt. Snälla, kan ni komma och vara med på den här samlingen?
Ja, just det.
För det här har hänt så. Så att på det sättet så ligger ju väldigt nära.
Absolut, det kan ju också hända från andra delar av samhället där det har hänt någonting. Då kontaktar man gärna kyrkan och säger, ni är ju bra på det här med samtal, kan ni komma?
Ja.
Så det finns ju i sådana sammanhang finns det ju ett stort förtroende för kyrkan.
Ja. Så är det. Hörru, du, har du något annat spännande?
Ja, jag har hittat en artikel som det är en debattartikel som en som heter Eva Hultén och representerar Frimodig kyrka i Vantörs församling. Och hon svarar egentligen på en tidigare artikel om att det där kortfattat handlar om att det är viktigt att vi får unga att engagera sig i kyrkan. Så att det har ju på något vis på ämnet.
Ja.
Och då så svarar den här personen. Nu skulle jag egentligen haft originalartikeln. Jag har läst den, men jag har inte den här. Så att jag läser ju bara svaret på den här då.
Ja, just det.
Förtroendevald i just kyrkan ska man vara för Guds skull. Inte för att föra fram partipolitik. Det är tydligen den första artikeln är skriven av centermedlemmar. Och då säger den här Eva Hultén, Frimodig kyrka. Först ska jag säga att jag helt och fullt håller med om att fler yngre behöver engagera sig i kyrkan. Det är mycket gott att ni uppmuntrar. Men förutom just det så förskräcker er insändare mycket. Ni skriver att det är bra att det finns nomineringsgrupper som driver samma politik utanför och i kyrkan. För att det förenklar. Ser ni då inget speciellt med just kyrkan? Är det i er tanke ingen skillnad på kyrkan och säg kollektivtrafiken, en förskola eller sjukvården? Nu skriver ni om att ni i Centerpartiet funnit en gemensam värdegrund. Det är givetvis både bra och får väl anses självklart för den som går med i ett parti, vare sig det är i Centern eller annat. Men vad har egentligen Centerpartiets värdegrund att göra i kyrkan? Kyrkan har sedan 2000 år en värdegrund som är dess alldeles egna. En värdegrund som inte kan ändras på samma sätt som politiska partier som kan förändras via stämmobeslut, ny partiledare eller ambitioner inför en valrörelse. Det jag lägger ner där. Men då har jag läst en halva artikeln ungefär. Jag överensstämmer, eller håller inte alltid med Frimodig kyrka, ska alla veta. Men det här är någonting som ligger oss lite, har kommit att ligga oss lite varmt om hjärtat. Det här hur är det med partipolitiken i kyrkan? Hur ska vi tänka när det gäller partipolitik i kyrkan helt enkelt?
Ja.
Och där är det ju, för jag sa ju någon gång som ett förslag liksom att man kanske, vi har ju sagt ganska mycket ont om partipolitik i kyrkan. Och jag berättade någon gång, jag vet inte såklart vilket avsnitt det var, men jag fick ett litet uppvaknande där jag läste någon artikel där som de sa att det var en självklarhet att man inte skulle, man behövde inte alls vara kristen för att engagera sig och sådär. I kyrkan, i kyrkovalet och kyrkomötet. Så. Men naturligtvis är det viktigt att vi får in ungdomar i kyrkan. Men man måste ju såklart veta vad det är man ger sig in i. Och det, ja, jag vet inte. I vilken utsträckning gör man det idag, tror du?
Ja, det är en... Det är en svår fråga som mycket annat. Alltså, jag ställer mig ju fortfarande väldigt kritiskt till hela vårt system vi har.
Mm.
Vi var 20 år sedan vi skilde oss från staten, men ändå är vi liksom organiserade på det sättet fortfarande med nomineringsgrupper och ett val var fjärde år som till olika instanser och sådär.
Mm.
Så är det klart att det sker fantastiskt mycket gott. Det blir inte lika mycket navelskåderi, tänker jag mig, utan man kan lyfta blicken för det kommer folk in som har olika professioner. Och jag tror ändå att väldigt, inte tror, vet att väldigt många brinner väldigt mycket för evangeliet och kyrkan och dess budskap och det diakonala och så vidare. Så det är klart att det finns stora, stora styrkor i det, men det är mycket som blir tokigt också. Jag tror att hela systemet skrämmer bort unga. Alltså att engagera sig. Dels, ja, du förpliktigar dig att sitta så här många år. Det är de här formaliteterna som visserligen är bra att lära sig, för de återkommer i annat i yrkeslivet om man sitter i olika styrelser och sådär. Alltså rent formalien och sådär. Men jag tror att vi gör oss själva en otjänst. Sen vet jag inte riktigt hur jag vill ha det. Det måste jag faktiskt erkänna. Jag kan ju sitta och klanka på någonting som jag inte har lösningen på. Men ja, det är svårt.
Hon skriver mer längre ner här i sin artikel. Ställa upp som förtroendevald i kyrkan ska man göra i första hand för att man står för den kristna värdegrunden. Sina politiska åsikter har man givetvis med sig, men det kristna måste få komma först i kyrkan. Förtroendevald i just kyrkan ska man vara för Guds skull, inte för att föra fram partipolitik. Och jag, som sagt, jag kan bara säga ja. Jag har inget, jag kanske inte har fullt lika negativ bild egentligen av den här liksom nomineringsgrupperna, partipolitik i kyrkan, men det måste ju vara grunden måste vara att man har en tanke om kyrkan, liksom kristen tanke trots allt. Visst, vi ska tala om Gud, liksom kyrkans uppgift är att förkunna evangeliet och
Ja.
där måste det måste landa där på något sätt. Inte
Ja, och
bara att kyrkan gör mycket god välgörenhet så där. Och det finns det många andra som gör också. Det kan man sätta sig i någon annan styrelse kanske. Men nej, det måste finnas en
nej, men
grund i evangeliet och Kristus, liksom.
och vi kan ju gå bara till hur det ser ut lokalt hos oss. I vår församling så har vi ju väldigt många politiker som har suttit och engagerat sig i kyrkan hur många tiotals år som helst. Och det är klart att de har ett oerhört stark vilja och en tro, allting för kyrkan. Alltså,
Absolut,
så är det
oja.
ju. Så är det ju. Men vi har ju också några skräckexempel ibland. Jag vet inte om det var efter förra valet. När det kom in någon av de här som hade stått på ja, med kyrkovalet och bara, jag åkte på kyrkan liksom. Så att,
Ja,
ja.
just.
Jag fick inte lika mycket i kommunen, så ja, då fick jag ta kyrkan. Och det är klart att då det är ju
Nej, det
som
blir
din
inte bra.
liknelse där om, vad är det du brukar säga, Kjell? Någonting om Systembolaget.
Ja, precis. Jag skulle ju inte kunna vara chef där eftersom jag själv inte använder mig av de varor som de säljer. Så att jag skulle
Ja,
ju inte
just det.
kunna. Okej, att jag skulle nog kunna ställa mig och arbeta, alltså säga så jag kan städa där och sånt. Men jag kan inte engagera mig i det, för jag vet inget om det, jag vill inte veta något om det
Nej,
heller.
precis. Så är det. Nej, men ja, tills en präst och namnet kläcker ett nytt system, så får vi väl
Vi får stå ut helt enkelt, ja.
fortsätta i det här.
En liten annan grej här som
Ja.
är väl på ett sätt, ja, det är ju positivt. Man har bestämt sig här, Svenska Bibelsällskapets styrelse vid sitt senaste sammanträde har beslutat att ta fram en nyöversättning av Nya Testamentet.
Ja.
Och det vill man göra till år 2026. Så då skulle den kunna ersätta NT81, det vill säga den nuvarande Nya Testamentets översättning. Och att det här ska ske 2026 är för att då firar man 500-årsjubileet av den första översättningen av Nya Testamentet på svenska. Och det jag läser nu är också en debattartikel på en man som har varit med i tidigare bibelöversättningar. Han är också professor emeritus i Nya Testamentet i Lund. Och han säger att det här är för fort. Vi hinner inte få fram en översättning på 5 år.
Herr Birger.
Vad sa du?
Herr Birger
Herr
Olsson.
Birger Olsson, ja, precis.
Ja.
Du sitter alltså också med den artikeln framför dig.
Just, ja, det tog jag fram nu när du började prata om
ja,
det.
Ja, ja.
Jag tyckte rubriken var rolig, det är för kort tid. Alltså, 5 år är ganska lång tid.
Ja, ja, just det.
Kan man tycka. Men ja, det är klart, i kyrkmått mätt så är det bara en ögonblink. Så.
Och nu blottar jag såklart min okunskap. Jag har ju en gång studerat grekiska, men jag kommer inte ihåg något av det, helt ärligt. Och så därför så blottar jag min okunskap och säger jag förstår inte varför det kan vara för kort tid att översätta Nya Testamentet under 5 års tid.
Nej.
Man har ju texterna och man har en massa människor som kan tyda dem. Alltså jag vet inte vad problemet egentligen ligger. För som sagt en vanlig, alltså en, ja, jag talar färdigt meningen trots att jag redan ändrat mig. En vanlig roman översätter man ju på, inte vet jag, några veckor kanske. Jag vet inte hur översättningsarbetet går till där heller. Men från engelska till svenska en tjock roman, det tar ju inte superlång tid i alla fall.
Nej.
Jag vet inte, det kanske tar några månader.
Nej, men det är klart att det här...
Men det här är ju såklart annorlunda, därför att det här är en... Alltså det måste vara rätt, man måste väga orden på guldvåg på något vis. Så det ska verkligen... Och då, hur de än gör kommer de ändå få skäll, för det får de alltid när de kommer en sån här ny översättning. Men jag tycker ändå det är positivt alltså att för alltså jag fick... Alltså när den nya testamentet, NT81 kom, då var jag 13 år gammal. Och då... började jag läsa den. Så det är min första bibel så att säga. Så jag känner ju till formuleringarna väl redan därifrån. Så jag är nog lite hemmablind där. Så det är nog bra om man ser över den och försöker att få den begriplig även för den som ska börja läsa sin första bibel snart. Liksom.
Ja, just det. Så. Men du, vad hände där 2000 då?
Ja, det var ju själva millennieskiftet tror jag som gjorde att man bestämde sig för att få fram en ny bibel då.
Ja.
Det är vad som står också i den här artikeln. Jubileer kan få saker att hända. Om vi inte hade haft reformationsjubileet 1917 skulle vi inte ha fått 1917 års kyrkobibel. Och utan millennieskiftet år 2000, ingen bibel 2000. Så det var väl helt enkelt av den anledningen som man såg till att få fram den.
Nej, men det är klart att det här är ju väldigt svårt. För jag har ju fått med några aha-upplevelser av dig och av andra teologer när man har fått i olika predikningar få veta vad originaltexter eller ord betyder. Och så blir jaha, för att det kan faktiskt påverka innebörden väldigt mycket. Nu kommer jag inte på något klockrent exempel här, men det har hänt ganska många gånger och det är ju väldigt fascinerande. Ja, i urtexten på detta språk så betyder det här och i översättningen så har det blivit så här. Och så det är klart att det är väldigt viktigt och som du säger, oavsett hur dessa duktiga människor går tillväga så är det klart att de kommer få skit för det.
Ja, visst.
Och då är det frågan om det spelar roll om det hade stått 5 år, 10 år eller 15 år. Om det inte är så faktiskt att det hade varit... Problemet kommer kvarstå.
Det kommer de att göra, absolut. Sådär.
För det handlar ju om att inte komma för långt bort från originalet. Liksom, att...
Man får inte komma för långt bort från originalet om man ska samtidigt formulera sig på någon form av modernt språk. Som
man förstår.
Förstår liksom. Ett typexempel är ju där översättningen av Herrens bön eller Vår Fader.
Ja. Just det.
Som ju egentligen kom, alltså i sin grund kom ju den i NT81. Så att när folk som jag träffar i samband med någon förrättning eller så säger att ja, den här nya vill vi inte ha. Ja, du menar den från 1981 brukar jag säga. men den började ju inte användas. Alltså, jag Nej. Lärde mig den då. Alltså, jag har aldrig lärt mig den gamla förrän Nej. Jag var tvungen så att säga. När jag blev präst. Men före det så hade jag aldrig lärt mig. Utan det var min första läsning av den. Men väldigt många har ju inte det. Och den började ju inte användas i våra församlingar 1981. Så vitt jag vet. Jag tror inte den användes i någon. Men det vågar jag såklart inte svara på. Men jag tror att den församling där du och jag jobbar. Tror jag den började användas 2006. Så att det har ju gått ett antal år då. Som du säger, med kyrkomått mätt så har det inte gått så lång tid.
Det är bara en blinkning.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Att folk säger fortfarande den nya och den gamla översättningen.
Ja. Så. Och hur länge kommer man göra det?
Ja,
Alltså
och hur
det
länge
här
tycker
sätt...
man att det är fel om man läser den
Ja.
nya, så att säga?
Och det här sätter ju fingret på någonting. Alltså, inte, ja, inte konstigt att det blir komplext med kyrkan i alla frågor. För att vi är någonting gammalt. 2000 år sedan texter. Och sen måste vi ändå liksom hänga med i en modern tid och få det här att få någon form av harmoni. Alltså
Ja,
det är
jag
inte
visst.
konstigt att det blir stökigt längs vägens gång.
Nej, 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 nej.
Ja.
Och det är just då, att vi vill gärna att både unga och gamla ska kunna lyssna till samma saker och förstå det. Och ibland går det inte. För att det är, om vi ändrar så att ungdomar förstår till exempel Herrens bön då, så kommer det alltid någon och säger nej, det där är inte så vackert, det är ingen poetiskt längre och det där är fel, jag vill ha den riktiga och sådär. Så att, och motsats om vi använder det alla bara gamla texter som bara äldre möjligtvis förstår. För i regel är ju det så att de formuleringar som finns, de är ju gamla även för de gamla, så att
Ja,
säga.
verkligen.
Så att det är inte så att de gamla människor pratar som Bibeln 1917 eller så, 1917 års Bibel.
Nej.
Utan det är ju gamla formuleringar där, även för dem. Men de tycker att så här ska det vara, så här ska det vara. Så säger ju vissa såklart, det är egentligen, det är inte bara en åldersfråga. Utan det finns ju yngre som vill ha den gamla översättningen av Herrens bön. Och det finns äldre som gärna tar den nya. Så att det där är, men generellt sett så är det väl ändå så att de
Men
yngre
det
vill
där
ha.
är ju, ja, det är som sagt, det är en fråga som återkommer igenom allt. Så. Vi utgår från någonting väldigt gammalt och sen måste vi kunna hitta moderna saker, tolkningar, verksamhet, you name it, för att vara relevanta idag. Det är ju en väldigt fin balansgång där alltså.
Ja, visst är det så. Visst är det
Så är
så.
det. Ska vi ge oss på andakten?
Det tycker jag att vi ska ge oss på. Och då är det ju söndagen före domsöndagen som står och väntar här på oss nu.
Knackar på vår port.
Som
Ja.
knackar på vår port, precis. Och rubriken då är Vaksamhet och väntan. Det är näst sista söndagen i kyrkoåret. Vaksamhet och väntan. Jag läser ur Lukas evangelium.
Just det.
Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade Jesus. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungarna sa han. Det ska komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar, men inte får det. Man ska säga till er, där är han, eller här är han. Spring inte dit de pekar. Rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så ska Människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så ska det bli under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid, folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras. Det här är ord och inga visor. Vill
Ja,
jag lova.
det
Det är
är
nästan så att den här texten eller den här söndagen är tyngre än
Ja.
domsöndagen. Vi pratar ju ofta om domsöndagen, att det är en tung dag och så, men nästan så att den här är snäppet värre.
Ja, för då är det liksom också väntan inför domen,
Ja, just det.
ovissheten och ja,
Det är lite som att
förstår.
vänta på coronatestet där, eller
Ja,
covidtestet.
precis. Det är ju faktiskt värre när man vet att ja, nu har jag det, får jag förhålla mig till det. Nej, men skämt åsido, förstår du hur dina förfäder predikade om detta? Alltså, det var ju inte nådigt.
Nej, precis.
Dina
Precis.
förfäder var
Mina
kanske typ dina
förfäder var inte präster, men det spelar ingen roll. Mina
föregångare.
föregångare, ja,
Ja,
framför allt. Ja.
alltså hur de stod där i predikstolen och det var inte muntert.
Nej, för det var, alltså, det här är ju någonting som man måste som präst liksom förhålla sig till. Men, säger vi nu, men jag tror att, inte vet jag drar till med någonting för 70 år sedan. så kanske man inte brydde sig lika mycket om att förhålla sig till det, utan man hade bara, ja men det här, så här står det i texten, och då predikar vi utifrån det, att det här är någonting som kommer att hända om ni inte omvänder er, eller om ni inte lever det rätta livet, så är det här någonting som kommer att drabba er.
Aha.
Så på ett sätt var det ju lättare att predika utifrån det då, om man verkligen tar det på fullt allvar liksom, och tror att så här, exakt så här kommer det att gå till.
Precis. Jag har precis sett en serie, en kriminalserie som handlar, var mycket tillbakablickar från två systrar som var små och levde i ett strängt kristet hem. Bara ena systern var väldigt sjuk från födseln och varje dag var lånad tid så att säga. Och så fort hon blev sämre så anklagade mamman systern, alltså den friska systern, för att hon hade syndat och liknande. Därför var lilla syster så sjuk. Alltså det var något sekvens där hon fick en chokladkaka när hon fyllde år. Och om hon åt den så skulle systern bli ännu sämre, för att hon skulle då bedja och vaka över sin syster och inte leva ut livet i det här fallet. Det var fruktansvärt på alla sätt. Såklart. Och var ju fiktion. Men det är klart att det finns ju någonting där. Som är horribel kristen syn.
Ja, verkligen.
Som vi är glada att vi generellt sett inte predikar idag, men det är klart att det förekommer på sina håll. Det vet vi ju.
Det måste det ju göra som sagt på sina håll. Men man har ju texterna alltså. De står ju där, och det här är ju inte första gången vi är inne på en sån tanke. Att man måste verkligen liksom fundera om det här. Vad tror jag om det här? Liksom?
Ja, men precis. För att man får ju inte heller vara hela tiden ta russin och kakan. Det har vi också pratat om.
Ja,
det blir också väldigt urvattnat. Och det får ju kyrkan kritik för mycket. Att det blir bara på vågbrädan skuld och nåd. Så blir det bara nåd nu då. Och det blir också konstigt.
Ja, precis, precis.
Det handlar ju också om en omvändelse för din egen skull, att du ska leva på ett sätt som du och andra mår bra av. Ja, det är komplext.
Det är det verkligen, det är det verkligen. Ja, men jag tänker sjunga en väldigt vacker psalm här i alla fall.
Det tycker jag.
Och den ska sjungas vid kyrkårets slut, så jag tar ut den lite i förväg här. Psalm 490, Guds son en gång i morgon glans. Handlar just om här hur Jesus ska komma tillbaka. Guds son en gång i morgonglans skall återkomma hit, och alla ängslans skuggor flyr och världen fylls av liv. Han är densamme som han var, men klädd i härlighet. Med solens krona blir han krönt och stjärnors diadem. Och klarare än påskens ljus, då han steg ur sin grav och krossade det ondas makt och dödens udd bröt av. Ja, klarare än påskens sol är Herrens härlighet. När han på skyar kommer hit och alla honom ser. Guds son en gång i morgonglans skall komma hit igen. Hans stora dag låt oss med bön och tro på skynda den. Guds son skall komma, allt som dolts skall då bli uppenbart. Vi väntar, ropar med hans folk, kom Herre Jesus snart.
Vackert. Tack så mycket. Tack Svenska kyrkans kommunikationsenhet för att ni är med oss på denna resa. Hörru du Kjell, jag hoppas att, inte för att våra lyssnare kanske känner av det, men jag hoppas för din och min skull att vi nästa vecka kan ses och podda.
Det hoppas jag också.
Det vore glädje. Men kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!